Vi håller på att gå igenom Galaterbrevet vers för vers, och vi tror ju att det är en bra sak att göra så, att gå igenom hela böcker i Bibeln på det här sättet, eftersom det ger en allsidig undervisning och det ger en näring in i det kristna livet. Vi kan ju inte, som vi alla vet, leva endast på socker. Så när man går igenom en bok på det här sättet, så förhindrar det mig som predikant att bara välja mina egna favorittexter och bara predika mina egna favorittankar. Det är ett sätt för mig och för oss alla att underordna oss Guds ord, eftersom vi tror att Gud verkligen har talat. Och om vi nu tror att Gud har talat, så är det ju så mycket som möjligt Guds ord vi vill höra, snarare än predikantens ord. Även om det förhoppningsvis inte finns en motsättning där. Och det gör att vi ofta hamnar i texter som jag kanske inte skulle ha valt om jag hade valt helt fritt. Utmaningen för mig som predikant är ju att göra huvudpoängen i predikan till densamma som huvudpoängen i texten. Och jag ska försöka att förklara vad texten säger och så lite som möjligt annat. Så förra veckan så talade vi om att vi alla är under förbannelse och att Kristus har friköpt oss från förbannelsen genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Och den här veckan så har vi den här texten som vi har hört läsas och som jag själv har läst, jag vet inte hur många gånger. Och samtidigt vet jag inte om jag någonsin verkligen har läst den här texten. Den är svår att förstå, i alla fall tycker jag det. Men om man nu stannar upp och gräver lite, så finns det alla möjliga saker som är både goda och nyttiga för oss, tror jag. Men innan vi kommer till texten så skulle jag vilja ge en liten överblick av vad det är som pågår här i Galaterbrevet. Paulus skriver ju till ett antal församlingar i ett område, Galatien. De här församlingarna har han grundat, och de här församlingarna hade nu börjat ta intryck av en grupp lärare som förkunnar ett annat evangelium än det som Paulus själv hade förkunnat. Och det, när Paulus nu skriver Galaterbrevet, så är det ett kraftfullt, också delvis känslomässigt motangrepp mot de här lärorna. Och de här lärarna sa, mycket förenklat, men de sa någonting i den här stilen: först måste du komma till tro på Kristus, sen måste du hålla lagen, och då blir du frälst. Paulus däremot sa: först kommer du till tro på Kristus, då blir du frälst, och sen håller du lagen som ett resultat av detta. Du ser skillnaden. De andra lärarna: kom till tro, lyd Guds ord, bli frälst. Paulus: kom till tro, bli frälst, och som ett resultat av detta, lyd Guds ord i tacksamhet och glädje. De andra lärarna sa att tro och lydnad går hand i hand och resulterar i frälsning. Och Paulus säger: tro och frälsning går hand i hand och resulterar i lydnad. Du ser skillnaden. Bra. Och Paulus slår fast direkt, redan från början, att det här är inte en inom kristen debatt. Det här är inte två olika delar, liksom grenar i kristenheten. Det här är två olika religioner. De har helt olika dynamik och de opererar helt olika i människors liv. Den ena gör goda gärningar för att vinna acceptans, bekräftelse och ytterst frälsning. Den andra får acceptans, frälsning, bekräftelse som en gåva och som ett resultat gensvarar i goda gärningar. Det är helt olika. Det är helt olika paradigm. Där det ena är liksom präglat av ett tvång att göra någonting för att uppnå någonting, och det andra är präglat av tacksamhet och glädje. Och det som skiljer dessa paradigm åt är en avgrund. De är helt olika, helt väsensskilda. Så nu har vi kommit till en text som handlar till stor del om hur vi ska förstå Bibeln. Texten lyfter frågan om lagen. För om vi inte behöver göra goda gärningar för att bli frälsta, vad ska vi då med lagen till? Vad är då lagens syfte? Varför gavs lagen? Som Paulus frågar då i vers 19. Och jag ska försöka bena ut lite av vad han svarar på det. Men innan vi kommer till det så vill jag först att du ska se vad han inte säger. Han säger inte här. De här sista sidorna är evangeliet. Och de här första sidorna, det är gamla testamentet. Det är evangeliet som gäller och gamla testamentet är förlegat. Det är föråldrat. Du kommer aldrig att se Paulus, höra Paulus säga så. Vad han i praktiken säger är, om det verkar finnas en motsättning mellan evangelium och lag, så måste vi ha missförstått någonting. Eftersom allt är Guds ord och allt kommer från Gud själv och Gud är en. Gud säger inte emot sig själv. Allt hänger ihop. För något år sedan så var det ett reportage i tidningen Sändaren, som är vårt samfundstidning, om en välkänd profil i Ekumeniakyrkan, som är det samfund vi tillhör. Och på ett ställe så sa han så här: jag måste säga att jag har svårt för gamla testamentet. Vi ska inte predika den dömande katastrofguden som framträder där. Och det här, vänner, det är förstås inte på något sätt en ny tanke. Den framfördes till exempel år 144 av Markion. Markion ansåg att den hebreiska katastrofguden var en annan gud än den förlåtande guden som vi ser i delar av Nya testamentet. Och det här orsakade stor debatt, för Markion var inflytelserik. Han hade massa pengar och många som lyssnade på honom. Men inte minst då Tertullianus visade i 5 band under namnet Mot Markion att den här tanken är helt ohållbar för en kristen. Vi kan inte dela upp det på det sättet. Det är liksom en överförenklad utväg som inte håller. Istället måste vi förstå vad det är lagen vill göra. Och det hjälper Paulus oss att göra här. Och han gör det genom att dela upp Bibeln i 2 epoker. Och så tittar han på 2 figurer som representerar de här 2 olika epokerna. Abraham och Mose. Löfte och lag. Och det är vad vi ska göra nu också. Abraham och Mose. Det blir mina 2 punkter i predikan. Och den första punkten, bara så du vet, är mer än dubbelt så lång som den andra. Så när vi kommer till Mose så närmar det sig. Punkt nummer 1. Löftet till Abraham. Redan i vers 8, om du har din bibel framme där, så säger Paulus att skriften gav i förväg detta glädjebud till Abraham: i dig ska alla folk bli välsignade. Och nu fortsätter han i vers 16, där det står: nu gavs löftet till Abraham och hans avkomma. Vilket löfte då? Jo, löftet som finns i vers 8. Och det här är ett löfte som Gud ger Abraham ett antal gånger. Vi kan läsa om det i första Mosebok 12, vers 2-3, första Mosebok 13, vers 15-16, första Mosebok 15, vers 18, första Mosebok 17, vers 8 och första Mosebok 24, vers 7. Det är lite olika formulerat varje gång, men det är samma löfte. Om och om igen säger Gud till Abraham: jag ska göra dig till ett stort folk. Och jag ska låta din avkomma bo i ett land. Du ska få ett land att bo i. Och genom din avkomma ska alla folk bli välsignade. Det är löftet. Från Gud till Abraham. Så det är det löftet Paulus talar om. Och så fortsätter han i vers 16. Nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma. Det står inte "och dina avkomlingar", som när det gäller många, utan som när det gäller en enda, och din avkomma som är Kristus. Så skriver Paulus. Och vi ser även i 2 verser tidigare: så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Okej. Vad är det Paulus säger om Abraham? Jag tror att man kan säga att Paulus poäng är att Guds löfte till Abraham inte bara handlade om ett världsligt land, ett fysiskt land. Därför säger Paulus då att när Gud talar om att alla folk skulle välsignas genom Abrahams avkomma, så står ordet som är översatt med avkomma, det här är ju Paulus poäng, ordagrant ordet säd, skriver Paulus. Din säd står i singular. Det står inte, säger Paulus, avkomlingar, utan det står avkomling. En enda säd. En avkomling. Så det finns alltså, här har vi den tekniska biten. Det blir nedförsbacke sen. Det finns alltså flera uppfyllelser i Guds löfte till Abraham. Först fick Abraham ett fysiskt folk. Det var den första uppfyllelsen. Men det fanns också en mer omfattande, mer fullödig uppfyllelse av löftet, Guds löfte till Abraham, nämligen Kristus. Så poängen är att välsignelsen till Abraham och alla folk djupast sett är en andlig välsignelse. Det handlar om, djupast sett, om en relation med Gud. Paulus säger i vers 14 att det handlar om anden, den utlovade anden. Den helige ande, Gud själv, blir given åt oss. Och jag vet att det kan låta komplicerat. Jag har suttit och tänkt så att det har värkt i mig. Men logiken är ganska enkel trots allt. Gud lovar Abraham en avkomling som är Kristus. Kristus kommer, han ger sig själv, och genom att ge sig själv så öppnar han vägen för alla folk till Gud. Alla folk kan genom tron komma till Gud. Det är logiken i det här. Och det här är, och naturligtvis, alla folk då genom tron på Kristus får del av den helige ande som är Gud själv. Och det här är jättestort. Och här är jag ju verkligen frestad att stanna kvar liksom, och driva hem den här poängen. Men Paulus har redan pratat om det här. Och det är inte den här textens poäng. Så vi går vidare. Och nu betonar han att detta stora, att bli försonad med Gud och få den helige ande, gavs som ett löfte. Inte genom att vi har förtjänat det på något sätt. Lyssna här på vers 18. För om arvet, det här som Abraham lovade, om arvet skulle bero på lagen, beror det inte längre på löftet. Men Gud gav det till Abraham genom ett löfte. Och det här är viktigt. För här har vi skillnaden mellan lag och löfte. Här är skillnaden som jag nämnde inledningsvis. Det är skillnaden mellan två olika religioner. Låt säga så här. Jag ger dig ett löfte. Jag säger, jag vill ge dig 10 000 kronor genom ett löfte. Här får du ett kuvert. Det står ditt namn på. I kuvertet ligger pengarna. Allt du behöver göra för att pengarna ska bli dina är att öppna kuvertet. Varsågod. Det är ett löfte. Jag lovar att pengarna finns där. Jag lovar att pengarna blir dina om du tar emot dem. Det enda du behöver göra för att få dem är att tro att det jag säger är sant. Att tro att jag är så trovärdig att det faktiskt är värt att öppna det här kuvertet och ta emot det. Liksom. Okej, okay. Tro på vad jag säger. Om jag däremot vill ge dig 10 000 kronor genom lagen, så innebär det att jag säger till dig, du får 10 000 kronor om du kommer hem till mig och fixar min cykel. Det var rätt mycket. Du får, om du kommer hem till mig, jag fixar min cykel under 3 års tid. Alltså skillnaden mellan lag och löfte i det här sammanhanget är att om jag ger dig pengarna genom ett löfte, så handlar det om mig som ger löftet. Det handlar om min trovärdighet, min godhet, min förmåga att verkställa löftet. Det har ingenting med dig att göra. Du bara får ta emot det. Du behöver bara öppna det liksom. Men om jag ger dig pengarna genom lagen, så handlar allt om dig. Ansvaret, bördan ligger på dig. Det handlar om din förmåga att liksom leva upp till det här och leverera det jag begär av dig. Och nu måste vi se att det är det ena eller det andra. Det är antingen löfte eller lag. Det kan liksom inte blandas löfte och lag, för då blir det ju lag, eller hur? Så löfte eller lag, de är helt väsensskilda. Och här har vi alltså Gud, vi pratar nu om Abraham fortfarande. Här har vi alltså Gud som kommer till Abraham, till synes helt oprovocerat, verkar det som. Och han säger, hallå där Abraham, jag tänker ge dig allt det här. Han säger inte, jag ger dig allt det här om du gör det här och det här och det här. Det här är ett löfte. Gud ger Abraham ett löfte. Och här måste vi stanna till för att känna lite vikten av vad som händer. Så om du har Bibeln med dig, bläddra till första Mosebok 15. Ska vi se. Här har det alltså gått ganska lång tid efter att Gud talade med Abraham första gången. Och gav honom löftet för första gången. Och inte mycket har hänt faktiskt. Abraham har fortfarande inte fått några barn så som Gud hade lovat. Och så kommer nu löftet igen. Och jag läser från första versen. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, frukta inte Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa, herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvingen till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham sa vidare, se, du har inte gett mig någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom. Denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sen förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham, vänner, han svarar ju på samma sätt. Precis samma sätt som vem som helst av oss skulle svara i vers 8. Han säger, herre, herre, hur ska jag veta att jag ska ärva det? Precis som vi. Här kommer ett löfte. Titta upp mot himlen, Abraham. Och försök fatta hur stort det är. Bra, kul, men hur kan jag veta? Och då kommer någonting mycket märkligt. Gud säger i vers 9, hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge och en turturduva, en ungduva. Han hämtade alla dessa åt honom och styckade dem mitt i tu och la styckena mot varandra. Men fåglarna styckade han inte. Och rovfåglar slog ner på de döda kropparna. Men Abraham drev bort dem. När solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abraham. Och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom. Abraham frågar, hur kan jag veta? Hur kan jag veta att det är sant? Och Gud svarar, hämta en kviga, en get och en duva. Och han säger inte vad Abraham ska göra med dem. Men Abraham vet precis vad som är på gång här. De ska ingå avtal med varandra. Det var så man gjorde på den här tiden. Vi skriver papper och sätter vår signatur på. Men på den här tiden gjorde man på det här sättet. Och det här sättet var mer dramatiskt. Mer tidskrävande och också mer pedagogiskt. Man styckade djuren mitt i tu. Och la styckena mitt mot varandra. Och sen skulle den ena, eller den andra, eller båda parterna vandra mellan de här köttstyckena Och på det sättet säga, om jag bryter avtalet, må det gå med mig som det går med detta djur. Må jag bli sliten i tu. Må jag bli avskuren. Må min kropp bli mat åt himlens fåglar och markens djur. Så vad som händer här när Abraham frågar, hur kan jag veta? Gud svarar, hämta några djur. Abraham gör det, han styckar dem i tu och han sätter sig och väntar. Sen kommer det skräck och ett stort mörker över honom. Och vi vet ju inte, kanske tänkte Abraham, det här är Guds sätt att säga till mig att jag ska ge honom ett löfte. Men då, till hans stora förvåning, börjar Gud tala igen. Och mitt i mörkret står det att en brinnande fackla for fram mellan köttstyckena. Och Gud säger, jag ska ge dig detta land. Och det här är mer än en historielektion. Det här har stora konsekvenser för oss här och nu. Det här är absolut revolutionerande. Det finns inget mer kategoriskt påstående att frälsningen är av nåd alena och inte av gärningar. Den kommer som ett löfte genom Gud och inget annat. Det är därför Paulus pekar så starkt på Abraham och säger, titta på Abraham, titta på löftet till Abraham. Det är Gud som går mellan köttstyckena. Det innebär att Gud säger, om jag inte håller fast vid mitt löfte, må det gå med mig som det har gått för dessa djur. Abraham gör ingenting. Ingenting, vänner. Han sitter och tittar på. Han lovar ingenting. Det spelar ingen roll vad Abraham gör. Gud kommer att stå fast vid sitt löfte. Gud säger, jag ska hålla fast vid mitt löfte även om det kostar mig livet. Oavsett om du håller fast vid mig så ska jag hålla fast vid dig. Och om du kan berättelsen så vet du att Gud själv också gav sitt eget liv för att hålla fast vid löftet. Många år senare så följer mörker och skräck ner igen. Och Jesus Kristus ropade, min Gud, varför har du övergivit mig? Och Jesaja 53 säger att han rycktes bort, eller han skars bort från de levandes land. Så det här är ju ett löfte att lita på. Och det har ingenting att göra med dig eller mig. Allt handlar om den som ger löftet, nämligen Gud själv. Och det enda du behöver är tillräckligt mycket tro för att förlita dig på att löftet är sant. Du behöver bara tillräckligt mycket tro för att släppa allt annat som du försöker att frälsa dig med och lita på att det här är sant. Så Paulus gör en kraftfull poäng här. Han pekar på löftet som gavs åt Abraham och han säger, så är det med oss. Vi behöver inte hålla lagen för att få tillträde till det här arvet, till det här löftet. Vi behöver bara tro på Kristus. Det är allt. Så det är första halvan i vad Paulus vill säga i den här texten. Och nu kommer följdfrågan då. Vad är då lagens syfte? Som han frågade i vers 19. 430 år efter Abraham kom Mose och lagen, säger han ju. Om frälsningen kommer genom ett löfte, varför behövdes då lagen? Punkt nummer 2. Mose och lagen. Och om vi hade mer tid så skulle jag åtminstone kunna göra ett försök att gå igenom alla delar i Paulus resonemang här. Men för tidens och för tydlighetens skull ska jag försöka ta en annan väg för att göra rättvisa åt texten. När den här församlingen grundades 1861, den 4 augusti, så höll den sig till Anders Wibergs trosbekännelse från 1855. Och jag var i regionarkivet häromdagen och då hittade jag en notering från 1891, alltså 30 år senare. Där någon hade skrivit, jag kunde inte läsa namnet, för mycket sån här skrivstil för mig. Men någon hade skrivit en notering på sidan av ett protokoll att med baptistförsamlingar så menas det församlingar som håller fast vid den här trosbekännelsen. Så själva definitionen av en baptistförsamling 1891 var att man höll Anders Wibergs trosbekännelse. Det är en mycket välskriven trosbekännelse. Den har djupa rötter i den reformatoriska och därmed också den bibliska myllan. Och här i den här trosbekännelsen så finns ett avsnitt som handlar om syftet med lagen. Och jag tänkte jag kan läsa det för er, för det är väldigt fint, väldigt bra. Det står så här: vi tror att den gudomliga lagens enda mål är att vara, så kommer tre saker. För det första, en tygel för de ogudaktiga till att avhålla dem från att utöva sina hjärtans onda uppsåt. Jag undrar hur Jona översätter det där uppe. Och jag ska förklara vad som menas med det. För det andra, en övervakare att föra syndare till Kristus i det att den varnar dem för Guds rättvisa krav och hans vrede över synden, visar dem deras oförmåga att uppfylla dessa krav och sålunda hos dem uppväcker behovet av nåd och syndernas förlåtelse. Jag ska komma tillbaka till det också. Och för det tredje, en regel för de troendes levnadssätt att leva i enlighet med det nya förbundets principer samt att lagen för att få sin rätta verkan bör inskärpas åt alla. Jag förklarar det också. För den är så, jag tycker om den här så mycket. Den kastar om ordningen lite. Men det är precis i linje med vad kyrkan har undervisat i alla år. Det finns tre syften med lagen. För det första, lagen är en spegel. Den visar vilka vi egentligen är. Paulus talar om en övervakare. Och det gör ju Wiberg också. Och texten, när texten säger övervakare här i Galaterbrevet så står det ordagrant pedagog. Alltså vår barnlärare. Lagen finns för att liksom avslöja oss, undervisa oss att vi är syndare. Att vi aldrig klarar att leva fullkomligt på egen hand. Vi kan aldrig förtjäna frälsningen på egen hand. På något sätt. Lagen visar, den undervisar oss våra tillkortakommanden. När du läser lagen så blir du övertygad. Det här är för mycket. Det är för stort. Och den driver oss till Kristus. Och nåden i Kristus. Det är för mycket. Det är för stort. Gud, jag behöver dig. Första bruket av lagen. För det andra finns lagen för att begränsa ondskan i samhället. Även om lagen inte kan förvandla våra hjärtan, så kan den ändå utöva en viss påverkan på oss så att vi avstår ifrån något av det onda och kan bygga ett gott samhälle. Tänk om samhället höll fast vid de 10 budorden till exempel. Tänk om alla satte Gud högst av allt. Tänk om alla firade gudstjänst på det sätt som Gud hade föreskrivit. Tänk om alla talade om Gud på rätt sätt. Tänk om alla höll fast och firade Herrens dag. Tänk om alla hedrade sin mor och sin far. Om alla avstod från att döda. Tänk om alla var trogna mot sina makar, avstod från sexuell synd. Tänk om alla avstod från att stjäla. Tänk om alla avstod från att ljuga eller ens tala illa om någon. Tänk om alla levde i förnöjsamhet, glada över vad man har. Alltså, även om vi inte klarar att göra allt det här hela tiden, så tror jag ändå att vi skulle vara överens om, alla här, att även om de flesta i samhället gjorde det mesta av det här, den största delen av tiden, så skulle vi ha ett gott samhälle. Alltså, även om lagen inte förvandlar våra hjärtan, så hjälper den att hålla tillbaka lite av ondskan. Och för det tredje, lagen lär oss vem Gud är. Den visar oss hans rättfärdighet och den visar oss vad vi är skapta för. Den visar det goda livet, alltså ett liv i enlighet med hur det är tänkt att vara. Ett liv där vi inte på något sätt gör våld på oss själva, utan där vi får fritt utrymme att växa och utvecklas. Den genererar inom oss de goda gärningar som Paulus säger att vi är förutbestämda till. Jesus säger att den som älskar honom lever på ett sätt som är i enlighet med Guds ord. Ja, det finns mycket att säga om det. Jag går vidare här nu. Så lagen och löftet står inte emot varandra. Löftet gäller. Alla blir frälsta genom tro. Det är liksom så man blir frälst och inte av gärningar. Men lagen avslöjar oss och driver oss till Kristus. Den hjälper oss att tygla ondskan i vår gemenskap. Och den visar för oss det goda livet. Det liv vi är skapta för. Lagen är inte och den har aldrig varit ett sätt att uppnå frälsning genom goda gärningar. Så, avslutningsvis. Vad betyder allt detta för oss? För det första. Läs lagen. Läs hela gamla testamentet. Läs Moseböckerna och läs dem i ljuset av Kristus. Och fråga dig själv, vad säger den här texten om Gud? Och vad säger den här texten om mig? Och sök, vänner, sök att finna glädjen i detta. För det finns verkligen glädje att finna här, djup glädje. Och för det andra, låt lagen kasta dig till Kristus. Han har burit all fördömelse för den som bryter mot lagen. Och nu finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. För det tredje, se att allt kommer som ett löfte från Gud. Om jag skulle ge dig ett löfte, är det tveksamt. Eftersom jag glömmer och jag ljuger och jag inser inte att jag är så begränsad att jag inte klarar att hålla vad löftet har lovat eller vad jag själv har lovat. Men Gud, han glömmer inget. Han ljuger inte. Han är oändlig i godhet, i makt. Han kan verkställa det. Och i vishet, han vet vad som är bäst. Hans löften går tillbaka på honom själv. Och det enda du behöver göra är att förtrösta på honom. Han lovar dig liv och liv i överflöd. Han lovar inte att du kommer att vara förskonad ifrån lidande. Men han lovar ett liv som vibrerar av mening och som varar i evig gemenskap med honom. Han lovar dig sig själv genom den helige ande. Det enda du behöver göra är att tro på honom. Låt oss be tillsammans. Älskade fader, återigen så måste vi se att orden är så stora att de liksom kan gå oss förbi. Men älskade fader, jag ber att den helige ande skulle få bära dessa ord, dessa stora ord in i våra hjärtan och göra dem till verklighet. Fader, mer än något annat ber jag att den här församlingen, de som sitter samlade här, skulle få tro. Tro att knyta fast i Kristus. Tro att se att det Kristus har gjort gäller mig. Fader, jag ber inte om något mindre än förvandlade liv i detta rum just nu.